Du lyssnar på I Love Dick av Chris Kraus i översättning av Anneli Axén, uppläst av mig, Åsa Sandsén. Del 1. Scener ur ett äktenskap. 3 december 1994. Chris Kraus, en 39-årig experimentell filmskapare, och Sylvère Lautrengé, en 56-årig universitetslektor från New York, äter middag med Dick, en nära bekant till Sylvère, på ett sushiställe i Pasadena. Dick är en brittisk kulturkritiker som nyligen har omlokaliserats från Melbourne till Los Angeles. Chris och Sylvère har tillbringat Sylvères sabbatsperiod i en stuga i Crestline, en liten stad i San Bernardino-bergen, ungefär 90 minuter från Los Angeles. Eftersom Sylvère ska börja undervisa igen i januari kommer de snart att flytta tillbaka till New York. Under middagen diskuterar de båda männen de senaste trenderna inom postmodern kritisk teori. Och Chris, som inte är någon intellektuell person, lägger märke till att Dick hela tiden söker ögonkontakt med henne. Uppmärksamheten från Dick får henne att känna sig stark. Och när notan kommer tar hon fram sitt kreditkort. "Snälla," säger hon, "låt mig betala." På radion pratar de om att det kommer att snöa på San Bernardino-motorvägen. Generöst nog erbjuder Dick dem att övernatta hemma hos honom i Antelope Valley-öknen, 50 kilometer därifrån. Chris vill frigöra sig ur tvåsamheten, så hon övertygar Sylvère om att han skulle gilla att åka i Dicks magnifika Thunderbird, en veterancabriolet. Sylvère, som inte kan skilja mellan en T-Bird och en Colibri och som inte heller bryr sig, går förbryllat med på det. Klart. Dick ger henne en ordrik och bekymrad vägbeskrivning. "Oroa dig inte," avbryter hon med glittrande leenden och hår. "Jag följer efter dig." Och det gör hon. Lätt upprymd och med foten stadigt på pickupens gaspedal kommer hon att tänka på Car Chase, en performance hon gjorde på St. Mark's Poetry Project i New York när hon var 23. Hon och hennes vän Liza Martin hade skuggat en stålhårt snygg Porscheförare på motorväg 95 hela vägen genom Connecticut. Till slut svängde han in på en rastplats, men när Liza och Chris klev ur körde han iväg. Deras performance slutade med att Liza, av misstag men på riktigt, knivhögg Chris i handen med en kökskniv. Blodet rann och alla tyckte att Liza var bländande sexig och farlig och vacker. När Liza lutade sig tillbaka för att visa skrevet, medan magen tittade fram under en lurvig magtröja och nätstrumporna på benen trasades mot hennes gröna minikjol av vinyl, såg hon ut som en hora av det billigaste slaget. En stjärna hade fötts. Ingen som såg föreställningen den kvällen hade tyckt att Chris bleka anemiska utseende och genomborrande blick ens var i närheten av förtjusande. Men vem kunde ha tyckt det? Den frågan hade för tillfället lagts på hyllan. Världen såg annorlunda ut nu. Önskelåtarna dunkade på 92,3 The Beat Los Angeles efter kravallerna. Staden som spänts upp på nerver av fiberoptik. Dicks Thunderbird var hela tiden i hennes synfält. De två fartygen osynligt sammanbundna över motorvägens flodbädd av betong. Som John Donnes ögonglober. Och den här gången var Chris ensam. Hemma hos Dick utvecklar sig kvällen som fylleslaget på julafton i Erik Romers film Min natt med Maud. Chris lägger märke till att Dick flörtar med henne. Hans vidsträckta intelligens försöker nå bortom ord och postmodern retorik för att visa att det finns en grundläggande ensamhet bara hon och han kan dela. Chris svarar lättsinnigt. Klockan 2 på natten visar Dick en video för dem som beställts av brittisk TV där han är klädd som Johnny Cash. Han pratar om jordbävningar och landhöjning och sin rastlösa längtan efter ett riktigt hem. Även om hon inte uttrycker det just då är Chris reaktion på Dicks video komplex. Som konstnär tycker hon att Dicks arbete är hopplöst naivt. Men hon gillar vissa sorters dålig konst. Konst som ger inblick i upphovsmannens längtan och förhoppningar. Dålig konst tvingar betraktaren att vara aktiv. Många år efteråt skulle Chris upptäcka att hennes dragning till dålig konst är precis som Jane Eyre.